turn.
Yeah, that's it. Oj, oj, oj.
Håll upp händerna här. Håll upp händerna, Hucke.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där på kanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden special med Paul Elvaje, Sebba, och idag har vi ju ingen mindre här i studion än The Big Boy, Karl Albrektsson.
Tack snälla.
Ja, välkommen tillbaka. Det var ju ett tag sedan som du gästade oss.
Ja, hur länge sedan var det?
Ett år va?
Jag tror det var ett år sedan alltså.
Är det inte mer? Ja. Det känns
kanske
längre.
Mer.
Ja, vi säger 3 år då, bara för... Men vad har du haft för dig? Får nästan börja där. Jag tror att det är cirka ett år sedan. Det är nog lite mer som du säger, men vad har du gjort under coronatiderna får vi väl säga då?
Under coronatiden så har jag mest jobbat och tränat, och sen ja, det har inte gått att tävla så mycket helt enkelt. Så, men jag har hållit mig aktiv och sen ja, varit med familjen och så här, levt det vanliga livet, så att säga.
Vad innebär det vanliga livet hos Albrektssons?
Nej, vaknar upp, tränar, tillbaka hem, äta, träna igen och sen ska man jobba på kvällen och sådär. Så det är ekorrhjulet.
Ja, jag förstår känslan. Det gör jag verkligen. För du, jag tror inte, hade vi, alltså nu blir jag helt så här förvirrad, men hade vi pratat Bellator med...
Nej.
Vi har inte gjort det, eller hur?
Nej, vi tror vi pratade, sist vi pratade var det typ Superior, tror jag.
Ja.
Ja, det tror jag också. Mm.
Måste ha varit något sånt. Men hur tycker du Bellator-upplevelsen har varit?
Ja, jag har ju bara gått en match för dem, så... Än så länge otillräckligt. Jag skulle vilja gått fler matcher, men allt är ju som det är under omständigheterna. Men ja, än så länge, so far so good, förutom att man har en loss och inga wins än så länge i organisationen. Men man mötte ju Moppe in i djupa delen av bassängen direkt. Så nej, det ska bli kul att get back in there.
Vad har du tagit med dig från din förlust mot just Phil Davis? Det intressanta är att det är även Alexander Gustafssons första förlust också. Att ni båda liksom fick honom när ni nådde den här större scenen. Vad har du tagit med dig efter den matchen?
Framförallt erfarenheten och sen saker på hur jag ändrar, eller saker jag ändrat fram till själva matchen. Min weight cut gick inte så bra. Jag hade svårt att lägga på mig vikt och sådär. Och sen få erfarenheten och känna mig lugn, och sen det var mycket bara osäkerhet och tvekan den matchen. Och det finns ett uttryck som säger tvekan dödar, och den dödade mig där. Mm. Och sen det är mest bara erfarenhet och sen tro på mig själv. Man var ju ändå där, man hängde med 3 ronder och sen blev man träffad. Och ja, då allt stängde bara ner sig. Så det är ju en erfarenhet i sig. Och ja, så här, det är alltid var lätt att vara efterklok, och jag kände efter matchen, fan, jag kunde ha gjort det där annorlunda, jag kunde ha gjort det, och sen så här, ja. Men det är bara att gå tillbaka, göra om, göra rätt, och det är ändå, han har så mycket erfarenhet, och ja, så det var mycket att lära sig, pratade före, pratade efter, han är en jättetrevlig kille, frågade om lite en tips och tricks vad han gjorde på mig direkt efter, jag bara, jag såg att du gjorde det här, och han bara, visa den där för mig. Han visade och hela teamet var jättetrevlig, så jag lärde mig mycket, men det är ju främst erfarenheten jag tar med mig.
Mm. Hur mycket gör du just det där med att backa bandet och gå igenom och titta och se misstag och lära sig utav dem?
Det är ju A och O. Det är ju så du blir bättre. Annars om du inte ser dina misstag så kommer du ju aldrig se dem. Mm. Och då kommer du fortsätta göra samma misstag tills någon annan ser dem, och längre fram kommer de utnyttja dem emot dig. Så det är bara, man måste göra om och göra rätt, och sen vissa saker du tror att du har behärskat så kanske du inte har behärskat dem alls. Så ja, det är viktigt.
Ja. Sebba, du som jobbar så pass nära med Carl, vad gör ni under de omständigheterna? Just med att titta tillbaka och täppa hål.
Alltså grejen är, det har varit svårt nu med tanke på att Kalle inte fått matcha sen den matchen. Han fick gå match 1,5 år efter. Det var 2 matcher bokade. Så det är så här, camp och så inställd match. Camp igen, inställd match. Så vad säger man? Att se när det ger, säger vi, att det bär frukt i match har inte riktigt varit möjligt. Och så fick Kalle gå match på Superior nu för väldigt 4 månader sedan. Men den matchen var ju väldigt kort liksom, och det var inte i den, hur säger vi, motståndet var ju inte den klassen som Kalle ska egentligen möta, där man kan se det här. Men Kalle har ju bara fortsatt utvecklats, tränat, liksom gjort ändringar i sin träning, tränat med andra partners, liksom hela tiden fortsatt bygga på en att bli nöjd och så, men det här funkar, utan alltid ta sig ut comfort zone hela tiden. Fast det är jobbigt, ändå gjort det liksom, och det kommer ju bära frukt i senare i CV, i utvecklingen. Alltså, fan, jag har ändå gjort det som behövs göras för att fortsätta utvecklas, fortsätta bli bättre liksom. Och det är väl där, det är ju match nu snart. När vi spelar in det här så är det väl exakt 2 veckor. Ungefär.
Ja. Det var den 16:e, va?
Yes.
Det är den 1:a idag.
Så nu är det tillbaka till Bellator. Precis.
Mm. Vem möter du och hur är träningen och upplägget inför det här?
Jag möter Viktor Nemkov den 16 april i Mohegan Sun i Connecticut. Och jag vet att om matchen är tag. Och jag har tränat på senaste, jag har inte koll på hur många veckor det är, men jag har tränat hårt väldigt länge för den här matchen. Formen känns superbra, jag känner mig i mitt livsform och jag har aldrig varit så här bra som jag är nu. Och jag ska gå in där och spöa skiten ur han helt enkelt, det är bara så det är.
Och det här är ju brorsan till Vadim Nemkov som är Bellators light heavyweight champion som Kalle mötte i Rising 2016 och spöade. Mm. Vann på en split decision, så det här är ju lite familjefejd liksom. Store brorsan ska försvara familjeheden nu och få möta den här Kalle igen här som Team Fedor hatar. Så det är ju liksom, vad säger vi, den här beefen fortsätter. Det är ju det som är liksom fortsättningen här.
Är du på väg att bli The Nemkov Hunter nu eller?
Nej, jag vet inte. Men jag gillar att möta folk från Team Fedor. De har en väldigt bra skola. De är sovjetisk skolade och de är bra i alla områden och det är tuffa killar och de tvingar mig att ta fram det bästa ur mig.
För det har vi märkt här. Du var ju typ glad när jag berättade om den här matchen. Du bara yes! Såhär. Kalle och Guttrunt var lite sur, så fan får ingen match liksom. Så fick han den här och det är ändå en tuff motståndare, 37 i rekord. Och så Kalles reaktion var ju såhär yes, motivationen liksom bara glöd till igen.
Ja, man har ju någonting att leva för, känns det ju så.
När vi ändå är inne på motivation, jag vill att vi går tillbaka till den här matchen sen. Men vi nämnde ju nu då Superior Challenge, du fick möta, det blev ett byte på motståndare helt enkelt. Den irländska fighten valde att inte komma hit och istället fick du då en kille som tog matchen på jättekort varsel och han pensioneras efter förlusten mot dig då. Alltså hur är motivationen där och då? För du säger det, nu får du det här, det är Nemkov-namnet, det är Team Fedor och då blir du taggad. Och sen på Superior så kanske måste det bli, okej, jag har en motståndare, ja, oh, jag fick det här.
Alltså det var ju mer på Superior, hade det gått så lång tid så man var ju bara glad att få match. Och sen skulle Mr. Fields välja att hoppa av och då sjönk den i botten ganska snabbt och sen blev det matchen då blev man superglad. Så det är ju en berg- och dalbana, men det är självklart när det är stora namn, det är stora team, det är stor gala, det är då det blir lite extra press och man bygger upp en lite större rädsla som gör att man kommer bli lite skarpare. Mm. Än den senaste, så det var ju också, han hoppar in på kort varsel, han har mycket matcher, han har inget att förlora, det är MMA, vad som helst kan hända. Det är en stor osäkerhet i det också, men det är bara, ja, det är jobbet. Vill du fightas eller vill du inte fightas?
Skulle du säga att det är värre att möta någon som inte har något att förlora när du egentligen har det här andra? För det snackas ju väldigt ofta om det. Ah, men han borde inte ta den här matchen, eller den personen borde ta den här matchen. Och det flyger fram och tillbaka. Jag tänker lite på till exempel när Illir fick kliva in kort varsel Globen med Sassi. Det gick som det gick. Mm. Men Sassi valde ändå att ta matchen. Nu valde du att ta matchen ändå bara för att få fightas. Men blir det någonstans också den här, fan, tänk om den här snubben liksom vinner mot mig, nu sätter jag ju mycket på spel.
Det är klart sådana tankar passerar genom huvudet, men det är också fall till fall tycker jag. Mousasi mot Ilir Mousasi var ju så pass rutinerad och så pass bra, och det är en liten annan femma än det kommer in en doldis på Superior. Men det är självklart att man tvekar, det är ju så för alltid, men det gäller ju att kunna överkomma det där och gå in och prestera och göra din grej oavsett vad och vem det är. Mm. För klarar inte av det att göra mot han, hur ska du klara av att göra mot en bättre rankad? Så det är dina tankar du måste kontrollera.
Du jobbar ju mycket med just det där. Det har vi pratat om även när du gästade min podd för länge sedan. Jag vill att vi går in lite på det här, men din mentala syn på saker och hur du jobbar med det.
Mm. Hur jag jobbar med det. Jag gör ju fortfarande min visualisering.
Ja.
Och nu har man ju gjort den ett tag, så man har ju ändå fått en ganska bra rutin på det. Vad jag tycker funkar, hur mycket jag behöver det, vad jag gillar och ser det från vilka vinklar. Men även också att bara, du behöver inte alltid visualisera, utan du kan bara meditera och andas och försöka bara vara i det här no mind state. Så du mixar lite mellan dem. För att bara, ja. För när det är väl i match, om du har planerat att allt ska gå exakt så här, så kanske det inte alltid blir så heller. Så det gäller att kunna vända på the spot och bara, ja, det som är, det är. Och sen bara kunna reagera utan att du tänker på det.
Märker du att det har blivit skillnad från förr? Alltså tidigare när du var yngre och att du var väldigt inne i det och så här. Att du har mera nu accepterat att så här, att vad säger man, fokus ska inte vara så pass mycket på visualisering och allt det här.
Alltså det är ju ett, vad säger man, det är ett tillbehör, det är ett verktyg, men det är ju inte slutet av dagen som det avgör. Det är ju fighten och prestationen där inne som avgör. Och sen, ja, nu när man har gjort det ett tag så vet man också, okej, den här matchen fungerar lite bättre, den här blev det lite så och så där. Så det går ju, man kan ju backa bandet och gå tillbaka och så.
Erfarenhet där med liksom.
Exakt.
Trial and error, typ testa och se det funkar bättre här då.
Hur många matcher har du gått nu?
I proffs har jag gått 13 proffsmatcher, där blir min 14:e. Så 10-3 i rekord.
När var du blev proffs?
Första matchen var ju när jag var 18. Och då sa de att det var en amatörmatch. Men det var ju en proffsmatch. Men, och killen hade ju några proffsmatcher. Men ja, man vill ju bara gå match. Så. Mm. Sen det var utan benskydd och i en restaurang eller bar. Och man bara, det är proffsregler, inga benskydd. Man bara, fan vad kul.
Mm.
Men ja, det är historia nu.
Så var det också när det klev in ingen bur, ingen ring, utan de sköt bara undan borden lite lätt.
Nej, det var en ring. Det var upphöjt och det var hela paketet.
Ja. Hur mycket studerar du gamet? Alltså hur mycket tittar du på andra fighters? Hur mycket analyserar du? Finns det matcher ibland som du går tillbaka och verkligen tittar på detaljer?
Jag tittar mycket mer än vad jag gjorde förut nu. Jag tittar framförallt innan träningarna för att få lite inspiration.
Mm.
Och då kan det vara allt från gamla MMA-matcher till senaste galan eller bara gamla K1 eller nya, kolla på Glory eller bara kolla på ren boxning och ja, lite jiu-jitsu däremellan och brottning. Så man tittar ju mycket. Jag tittar mycket mer nu än vad jag gjorde förut. Och så här, tittar på olika sporter. Och man snappar upp. Ah, jag gjorde så där. Och man hittar saker man gillar och experimenterar lite mer. Och så här, ja. Det känns som man tränar i ögat också när man tittar mycket på det.
Jag fann att jag ställer den här frågan. Jag har reagerat på de tydligaste två är väl egentligen Dominic Cruz och Dan Hardy. Sen de båda då har kommenterat MMA och verkligen sitter och jobbar med det, så upplever båda två att de, som de själva säger, I'm a better martial artist today, just av att bara studera, att titta, att ibland som fighter eller vilken sport eller vad man än håller på med ibland, så är det lätt att snöa in i sitt eget och man glömmer att studera och titta.
Absolut, man måste ju vicka vyerna, så att säga.
Finns det någonting speciellt som du har tittat på senaste tiden som du har sagt, det här måste jag ta applicera till mitt eget game?
Det blir inte så mycket att jag tänker inte att jag måste applicera det till mitt eget game, utan det är mer så här, men det där var klyftigt gjort, jag ska testa det och sen liksom får man se om det funkar eller inte, och sen bygger man vidare därpå. Men jag har aldrig haft det här, jag måste testa det här, utan bara, den där såg klyftig ut, den där kan nog funka. Så ja, man, som jag sa, man hittar saker man gillar och sen får man testa och sen kanske det inte funkar första 100 gångerna och så bara, nu börjar jag hitta det. Liksom. Mm.
Sebba, motståndaren, hur mycket sitter du och studerar och kollar in deras träning och uppe i Sibirien.
Jag och Kalles brorsa Ludde kör ju lite sån här stalker mode, liksom stalkar lite hans Instagram, stalkar typ de han tränar med, försöker se lite vad han gör och så. Men just den här motståndaren vet vi ändå lite om. Det finns mycket matcher med han liksom. Han fightades i PFL, M1. Han har egentligen fightats överallt i princip, i alla mindre, eller inte mindre, men alltså, säger vi, under UFC, alla organisationer. Och han är som hans brorsa, sambo, världsmästare, samboskolad, och som Kalle sa, sovjetisk stil liksom i boxning och fighting överlag, väldigt tuff. Och Kalle har ju mött lillebrorsan som är den, hur säger vi, den mer talangfulla av dem. Och i princip så är det ju samma person, bara att den här mannen är lite annorlunda i hur säger vi, kroppsbyggnaden kan vi säga. Och fightas med ett lite annat tempo. Men vi har kollat upp han och det är en motståndare som rent stilmässigt passar Kalle väldigt, väldigt bra. Och just de här sambostilen passar Kalle bra, för att de, säger vi, Kalle gillar ju lite att vara en bully i buren liksom och vara den fysiskt starke, och sambofolk har en tendens att ha hög energi där inne även när de, säger vi, hittar inte momenten när de kan vila i matchen, vilket gör att de blir trötta desto längre matchen går, och det är något som gynnar Kalle jättebra, då Kalle gillar att liksom trötta ut dem i början, och sen runt två steppar Kalle upp tempot, och där så brukar liksom det här skiftet ske. Men det är en livsfarlig kille. Det ska vi liksom, det är 37, recordet säger sig självt, och Team Fedor är Team Fedor.
Kommer Fedor vara med i ringhörnan, eller brukar han vara det?
Jag vet faktiskt inte, men jag tog med mig Matti Mäkle för säkerhets skull.
Det är livvakt.
Jag tänkte, det är bra, jag tar med mig en stor finsk kille på 130 kilo här.
Vilka kommer du ha med dig? Du och Matti bara, eller någon mer?
Jag, Matti och lillebrorsan. Det blir vi som åker.
Sabba får stanna hemma.
Yep. Ja. Jag får kolla här och vad säger vi, online och magsår. Ja. Är det dags på natten?
Vet du vilken tid matchen är?
Ingen aning. Men vad blir det? Vad blir det här? Det blir lördag morgon, tror jag.
Ja, de kör på fredag då, eller?
Ja.
För att, just det, precis. Det
tror jag, 9 Eastern Time på fredag börjar det. Så
okay.
Det är väl 6 timmar där skillnad, så.
Börjar de lite tidigare än UFC-galerna, eller är det att de kör, pratar vi typ New York-tid nu, eller?
New York-tid, yes. Connecticut ligger strax ovanför New York, så
det blir typ vi, vad blir det?
Tror
det
är 1-2 där kanske.
Jag tror det är 6 timmar.
Det är andra gången du är i staten och fightas, eller har du gjort det tidigare?
Andra gången.
Vad skulle du säga är den stora skillnaden? Nu tänker jag lite på rulliansen här, liksom Bellator. Hur är det att vara där? Hur blir ni behandlade? Och liksom, hur funkar det när du kommer dit? Hur många dagar innan? Och hotell, alltså, bara allt.
Vi kommer dit 5-6 dagar innan. De är väldigt professionella när det har att göra med hotell och transfer och allt sånt. Och när det är gala, det är amerikanskt, du är en produkt. Allt rullar på liksom på rullband. Publiken är ju väldigt annorlunda, fick jag ju märka senast. Det var väldigt mycket fulla amerikaner som skrek väldigt, väldigt fula saker till både mig och Phil. Ja.
Och det var ju verkligen en skillnad när vi kom från Japan liksom, och fightades där, och alla är så här, respekt, och så kommer man hit och bara fuck you Carl, och så här. Och till och med jag och Ludde blev liksom sura på någon så här tjock jänkargubbe med bärs som stod och bara vrålade och så här, vad säger han för något? Så bara, okej, just det. Det är USA, det är så här det är liksom. De bryr sig inte, de vill bara säga typ, just bleed liksom.
Ja. Och sen när Phil började brottas, de bara, fuck you Phil!
Så det säger vi.
De är aldrig nöjda.
Nej.
Nej. Så där är det typ lite skönt att det inte är någon publik den här galan där. Men överlag, de är väldigt professionella. De har gjort mycket galor och det är en bra relians på allting liksom.
Hur funkar det nu med karantän? Liksom, blir ni satt i någon form av karantän någon dag där, eller hur ser det ut?
Jag kan inte allt specifikt, men ja, det kommer vara karantän när man kommer fram och test och sådär. Sen tror jag att man får, om man klarar testet, får man röra sig runt på kasinot i någorlunda mån.
Det stämmer. Så ni kommer vara 24 timmar tror jag karantänade när ni kommer fram, så, och väntar på testresultat, och sen så får ni röra er på det här kasinot då.
Vad hittar du på under de här 24 timmarna? Vad gör du? Läser du böcker eller kollar du på film eller?
24 timmar går ju ändå hyfsat snabbt, så det är väl bara att vara på rummet och träna lite, göra det man normalt brukar göra, läsa lite kanske, scrolla lite på telefonen. Så 24 timmar går snabbt.
Sitter du och tittar på Nenkovs Instagram kanske?
Nej, verkligen inte, verkligen inte. Det gör jag inte.
Har du någonsin hamnat i någon sån där riktig beef med någon motståndare? För jag får inte känslan av att du är den typen.
Nej, det närmaste med beef, det skulle väl vara typ när jag körde matchen i Rising mot brasiliana Cristiano Frolich, och då var det inte ens med han, utan då var det med hans coach Dida.
Michel Dida, eller vet han?
Ja. André Dida.
André Dida.
Som bara var... Min pappa lärde mig i alla fall när jag var ung och spelade hockey, att man ska vara en sportsman, man ska ta i hand, man ska titta i ögonen, man ska vara respektfull. Och sen man kan alltid trycka till dem hårt, men rättvist. Så jag brukar alltid hälsa på min motståndare, skaka hand och så här, se att ja, man ser dem, lycka till, må bästa man vinna. Och Cristiano hade inga problem med det, vi skakade hand en gång. Och ja, efter matchen så tackar man, och det André Dida, han gjorde inte det. Ja, han hade, ska vi säga, Frolich hade också Vandelej i hörnan, och Vandelej, det var inga problem. Han bara, great athlete, blalalala. Men Dida, han var nog så jävla sur att han skulle torska, så det bara var, vända bort blicken, fuck you, gå vidare. Så man bara, cool, soft kille, väldigt professionell.
Men det var tråkigt, för han är ju en legendar liksom i fightgamet, och man har ju fått bilden av att han skulle vara typ som de andra, så här skön brasse, och sen hade han den här attityden när vi väl fick se honom i verkligheten, och då tappade man allt det här, bara åh, vilken douche liksom.
Men generellt så är det, jag är korrekt mot alla motståndare. Man gör ju ett jobb ihop liksom.
Ser du det som en hedersgrej, att det är en samurajheder mellan er krigare, att säga okej?
Okay. Alltså det... Både jag och men också han tror ju att han ska komma in där och whoopa mitt ass, och det, man bara, det tror du va? Nej, men också så här, han sätter ju lika mycket risk som jag gör, så man måste ändå respektera det där, och liksom han gör någonting, han brinner för samma sak som jag gör, så vi har ju gemensamma intressen, och vi är ju på något sätt ändå väldigt lika i det vi gör, så det blir ändå så här, man ser en liten spegel av sig själv.
Jag tänker på just det där med att sätta väldigt mycket på spel, och ibland så blir det jättekul när du säger det där med att då du tror att du ska spela mig. För jag har ju sett vissa fighters ibland verkligen tar illa upp när de får en utmaning. Att någon utmanas, vad du tror att du kan spela mig? Eller, fast det är ju the name of the game. Folk vill ju såklart klättra upp och liksom utmana. Jag skulle vilja säga egentligen kanske, alltså borde inte utmaningen vara en komplimang på ett sätt? Eller
absolut, det? Men det är väl deras ego som får en smäll. Liksom. Mm. Och det är väl det också, att det blir väl känsligt när du träffar en öm tå. Liksom. Så det, jag tror det grundar sig i botten i rädsla. Rädsla att förlora, rädsla att vara sämre. Jag vet inte.
Har du tagit illa upp någon gång när någon har utmanat dig?
Nej, men man blir så här. Alltså det är lite så här, okej. Så jag vet inte, det kanske bara ligger i människans natur att man ska försvara sig själv, försvara sitt revir eller vad det är.
För det var några år sedan då det var just en sån grej. Här i Sverige, det var en fighter som utmanade en annan, och den andra tog verkligen sjukt illa upp. Jag kommer inte gå in på namn, men jag kan berätta det sen efter. Men jag tror att de som minns, de minns. Jag tyckte det bara var väldigt roligt, för jag upplevde ändå att, vad fan, för att det var så en respektfull utmaning. Att så här, jag tycker att du är skitbra, jag vill testa mig mot dig. Så bara, vad fan tror du att du är? Jo, det är det här som är gamet. Ni ska ju såklart utmana varandra.
Ja, och sen det är ju en del av det, är ju showbusiness. Ja. Det är ju det som är skillnaden mellan proffs och amatör. Gör det bara för, ja men jag är glad bara för fightas. Då man bara, men du behöver inte gå proffs. Men är du proffs, då det måste vara lite showbusiness. Det måste vara en liten gnista, det måste vara lite show, det måste vara lite annorlunda.
Apropå show, vad kommer du bjuda på den här gången? För du, jag brukar ju liksom styra upp det där Point Break-håret, Patrick Swayze någon gång på 80-talet. Och vad händer i den här gången?
Men du ser ju att jag har klippt mig, så det blev ingen Patrick Swayze-hår den här gången. Utan, nej, men nu när det senaste var i Bellator, så är det också, det var ingen riktig entrance som jag gillar, utan det är så här, de smörjer en innan och sen bara pang-pong ut med dig. Så... Fighten kommer tala för sig själv. Det kommer vara en underhållande match som är fram och tillbaka, och det kommer vara en jobbig match helt enkelt.
Sebba, analytiken här, vad ser du som faror med Nenkov och fördelar för Karl?
Alltså faror med Nenkov är att han har en höger faktiskt. Det är väl det som är det. Den kommer snabbt och den kommer off-rytm, och han är väldigt snabb liksom med händerna. Konditionsmässigt så kommer Karl liksom ha fördel, och fysiskt liksom, när de väl kommer i kropp mot kropp så kommer Karl vara en starkare fighten. Nenkov är lite lurig, att han är som en så här, ser vi, en seg fighter. Han liksom håller inte något högt tempo, han håller ingen lågt tempo, han är jämn hela tiden, men kan komma med blitzar och den här ryska boxningsstilen som är lite studsig, och så helt plötsligt kommer det liksom en blixtsnabb höger, och det är väl den som jag Ludde liksom har kikat väldigt mycket på, att det är den man bör akta sig från. Det som är kul är också att till skillnad från sin brorsa så den här NMK väljer också vilja ta ner, vilket kan vara rätt kul att se att han försöker ta ner Kalle liksom, för då kommer jag känner väldigt, vi säger vi, förtroende att Kalle kommer kunna reversa de här takedownsen, vilket kommer göra att Nemkov ännu mer kommer trötta ut sig. Så jag tror att det här kommer bli en match som kommer komma ner till hur pass, vem har tränat hårdast liksom, vem orkar mest, vem pallar, vem vill vinna mest, och det är väl där det kommer avgöras. Men Nemkov är lurig, det är den här sambostilen, de startar snabbt, och det är väl i början av första ronden han kommer ha sina bästa chanser om han vill vinna. Medan Kalle bara ska liksom vara vass och göra det han gör. Och det är att bara hålla sig i sitt game och säger vi. Alltså det finns så många öppningar på Nemkov. Typ han är väldigt enkel att sparka på och sånt här. Och det gäller bara att så här, inte göra de här misstagen att man kanske droppar garden när man sparkar. Utan bara hålla det intakt och strukturerat, så ska det inte vara några konstigheter. Mm. Men jag tror att när det kommer till kritan så är det alltså fysiken kommer att avgöra mycket här, vem som är bäst tränad och orkar mest.
Fan spännande alltså. Nu blir man ju taggad. Nu vill man att det ska vara den 16 april så man kan sitta där på natten med magsår och ha Sebba på FaceTime och se han lider där. Vi walker. Stressen.
Nej, men det är kortet också. Bellator är ju, nu vart ju en match framskjuten därifrån. Det var ju Romero Rumble, vilket är tråkigt.
Den skulle vara där.
Den skulle vara på det kortet, vilket hade fått liksom hela världens ögon på det kortet. Det. Nu kommer ju Vadim Nemkov gå på samma och möter Phil Davis. Så jag tror det ändå kommer vara rätt mycket surr om Kalle, att han har mött båda fightersna som går på main eventet, eller liksom main fighten, och att han har en förlust mot den, en vinst mot den. Vilket då gör att det blir ännu mer liksom surr kring Kalles match. Sen är det några fler matcher. Jag vet Paul Daly går. Sen är det några fler matcher jag inte kommer på just nu. Men det finns några högprofilsmatcher på det kortet. Vilket Aaron Pico går. Så det kommer vara ändå ett av Bellators. De har ju den här turneringen ju. Light heavyweight-turneringen. Så det skulle vara två matcher. Nu blir det en på det kortet. Om inte två. Jag tror till och med Corey Anderson möter den här Usbeken. Som ska vara jättebra. Så det är lite feta matcher faktiskt. Men det är kul, för då blir det mer ögon på Bellator i år. Vilket har behövts. Mm. Och jag tror att alla de här nysigningarna som Bellator gjorde blir att det blir mera trafik mot Bellator. Se vad som sker. Folk hör liksom, vill titta. Tråkigt bara att den här matchen flyttades fram till nästa event. För då hade det varit det här årets liksom Bellator-gala annars.
Hur ser du på Bellator, ranking och sånt och bälte och hela den biten när du tittar på fighterna som är där?
Alltså de som är i topp i Bellator är ju bland de bästa i världen, det är ingen tvekan. Sen, ja, UFC kanske har lite djupare dimensioner, men toppen av Bellator definitivt skulle platsa topp 5, topp 10 i UFC, utan tvekan.
Vem ser du, om vi säger drömscenario, finns det någon där, och nu menar jag inte så här nästa fight hit och dit bara, men är det någon i den viktklassen som du säger, fan det här skulle vara en sån otroligt rolig match bara för dig själv liksom att testa dig eller?
Jag vet inte om jag skulle säga att de är roliga matcher, det skulle jag säga, alla är nog jävligt jobbiga matcher, men det är också de jobbiga matcherna man växer av, och det är det slutet, det är de man kommer tycka, komma ihåg och bara titta tillbaka och bara, det var roliga matcher. Så det finns ju massa som är jobbiga och roliga, så att säga. Så nej, men vadå, jag skulle vilja lite senare möta Phil igen. Gillar inte att förlora, Vadim skulle säkert vilja möta mig igen. Och så där Valentin, han kör ju tungvikt, han skulle också kunna göra det igen. Det är en lång lista.
Det är ändå kul att två av Kalles liksom, CV, hans förluster är ju där. De är ju i samma organisation, så det finns ju alltid möjlighet till att göra rematches liksom. Mm. Både folk Kalle har vunnit över och folk han har förlorat mot är alla nu där. Och det är att de gjorde de här samarbetena och signingarna från Rising. Det är därför hela Team Fedor nu är i Bellator liksom, och fightas för dem. Så det finns ju potentiella många matcher framöver liksom.
Jag tänkte på UFC här. En av dina tidigare motståndare, Jiří Procházka, fightades ju där mot Volkan Ozdemir. Såg du matchen och vad tyckte du om hans prestation?
Jag såg matchen. Första ronden var lite fram och tillbaka, men man såg att andra ronden blev Jiří bekväm, och han har ju sin flummiga stil, men han har ju en riktigt bra killerinstinkt och mycket power. Så ja, han tog släkte Volkan, och vem är han möter nu? Dominic Reyes.
Ja, de skulle egentligen redan ha mötts, men det sköts ju upp då.
Första maj möts de nu.
Ja,
Jag
sånt.
Tror Jiří kommer köra över Dominic också. Jiří har mötts fler tuffa. Alltså Jiří har en lång resumé av att möta tuffa killar, och Dominic Reyes har inte samma resumé. Så jag tror Jiří kommer köra över han, och det finns en stor chans att Jiří blir nästa light heavyweight champion.
När vi ändå är inne på light heavyweight champion, vad tycker du om Polish Power?
Ja, jag gillar Polish Power. Jag tyckte han höll jämna steg med Adesanya stående, och sen det är ju MMA. Så han fick ju sin double leg, och jag tyckte man såg på marken att Adesanya är inte fortfarande bekväm riktigt och ligga underst. Så ja, Adesanya måste röra på höfterna och så här, skapa en scramble. Och det hände inte riktigt, tyckte jag. Och Polish Power gjorde det bra.
Vad tror du händer med Reyes? Eftersom att vi ändå pratar om Reyes, så misstänker att han kommer torska då mot Jiří Procházka. Anledningen till att jag ställer den frågan är ju bara för att många ansåg att han vann mot John Jones, och sen blev han ju brutalt överkörd av Jan Blachowicz. Nu står han inför Jiří Procházka och blir eventuellt släkt mot honom, och det är en kille som han hade en decision delat omslut, tror jag, som hade gått emot honom innan. Men hur ser du på det där med det, nu när jag är inne lite på det mentala här, hur tror du han kommer behöva återhämta sig ifall han åker på två brutala förluster på rad?
Han kommer nog behöva vila huvudet ett tag, tror jag, alltså från smällar. Hjärnan kommer behöva lite tid att återhämta sig, och det är bara att börja om från scratch igen. Nu du är ju i toppen, och alla matcher kommer ju vara sådär. Det kommer bara finnas jobbiga matcher. Så, ja. Det är bara att börja om. Den accepterar, smälta, gå vidare. Upp igen på hästen. Nästa.
Mentala tränaren här, Carl Albrektsson, kommer in och droppar visdomar. Folk kommer översätta det till Dominic Reyes. Nej, men det är snyggt. Jag gillar faktiskt hur du tänker. Men du har ju alltid varit en lite djupare person i det hela. Om man tittar på ganska många andra fighters, så är du ändå söker till en viss typ av litteratur och kanske tar lite livsfilosofier från andra människor och krigare. Är det någonting speciellt som du läser idag?
Just nu läser jag The Gulag Archipelago med Alexander Solzhenitsyn.
Som handlar om?
Fångläger, tortyr, massmord, etnisk rensning. Så. Men den var lite lättare än boken jag läste innan av Fjodor Dostojevskij.
Vilken var det då du läste?
Jag läste Notes from the Underground. Och den här var lite enklare att läsa.
Dostojevskij brukar släppa klossar. Var det också en kloss?
Jag köpte en bok, och så var det två böcker igen. Men jag läste bara Notes from the Underground. Sen kände jag att jag behövde en paus från Fjodor. Och sen tog jag den här. Så jag är inne på något form av bryskt spår här. Sen får vi se vad det blir nästa.
Är det för att du ska möta Renkov eller Nadim?
Nej, utan man får boktips från andra och bara, har du läst den här? Vad läser du nu? Och sådär. Man har en liten bokklubb med vänner typ.
Mm. Vad händer mer i livet? Vad händer i Albrektssons liv?
det är den här matchen som är huvudfokus. Och sen, det är ekorrhjulet, jobba, träna, betala hyra och vara nöjd med det man har.
Mm. Ja, skönt. Sebba då, vad ska vi tillägga här till ur träningsperspektiv? Vad gör ni? Hur ser era träningar ut?
Vi har inte tränat någonting inför den här matchen, utan det här har varit Sebba, lite...
Vad gör han?
Divan, eller nej, det här har ju varit... alltså jag skulle väl säga att det här har varit Kalles bästa träningscamp egentligen överlag inför en match. Och det är att det egentligen har varit lite komplikationer med att Pankras tappade lokalen i slutet på sommaren, så det fanns riktigt inte ett ställe att vara på hela tiden varje dag, utan de har liksom tränat med Omar över 2-3 gånger i veckan.
Ja.
Ja, och sen så har ju Kalle varit tvungen att lösa det GSB-style, och det får han berätta själv.
Ja, hur har du löst det?
Ja, jag har tränat runt mycket på olika klubbar och i olika discipliner, så... Det är verkligen GSP-style, och det är så var MMA när jag började med MMA innan det blev 2010-talet, utan det var så här, du tränade runt, du tränade brottning där, du tränade jiu-jitsu där, du körde lite boxning där typ och så där. Gick och sparades med olika, så det blev lite tillbaka till det, och jag känner att det är någonting man behövt för utvecklingen och sådär.
Känner du att det har gynnat dig för att du får möta folk som har spets i bara en disciplin?
Oh ja, definitivt. Och sen, jag försöker alltid så här möta dem i deras område där de är bäst och spela lite deras spel, för jag vill ta kunskapen från dem och sen göra om det, och sen när det blir mitt game, då liksom, då har jag redan känt på deras spets och kan omfamna mig runt den.
Så egentligen har du ju under det här, hur ser vi, senaste året, din utvecklingskurva måste ju liksom peka ett spikrakt uppåt, att du har tagit dig ur trygga miljöer och bara så hela tiden utmanat dig i andras specialistområde.
Ja, definitivt. Mm.
Och det är det jag menar med att det känns som att Kalle kommer vara den bästa Carl Albrektsson vi har sett hittills i den här matchen. Och då är det en väldigt, väldigt bra motståndare. Det är liksom en toppkille som man får möta, och det är det perfekta testet att visa upp sig. Och i och med att Bellator gjorde en ranking här som kom ut i veckan där Kalle inte var med, där de hade folk med ännu sämre, hur säger vi? Topp 5 var topp 5. Det var alla stjärnorna liksom. Och sen under där så är det ju folk som kanske har 5 matcher. Så jag tror att de här reporterna inte haft så stor koll på Kalle. För att
handlar ju också om vilka som har gått matcher i Bellator och vunnit i Bellator. Jag har inte vunnit i Bellator. Det är inte jag med på deras rankinglista.
Men det kommer det skjutas upp efter den här matchen. Så kommer vi få se Kalle kliva upp där.
Ja, det blir förändringar. Jag såg att Enkamp var med, jag såg att Mats Burnell också. Mm. Men det är väl som du säger, båda har ju en vinst, så då blir det lättare att sätta folk i en ranking. Men det ska du ändra på.
Definitivt.
16 april, då smäller det. Är det någonting du vill säga till folket där ute som stöttar dig och backar dig och sånt?
Ni som stöttar mig och backar mig, tack så mycket. Ni som lyssnar, tack. Tillsammans gör vi svensk MMA. Det var det jag vill säga, och sen så här, ta hand om er, var säkra, bäst.
Grymt. Men supertack att du kom hit och snackade med oss och delade med dig lite av vad som pågår i Carl Albrektssons liv.
Tack snälla, tack själva.
Så ser verkligen fram emot att få kolla in en match och se till att du slår in i den där, eller submittar dig in i rankingen, för att se hur du slutar, eller decisionar in dig, så alla möjligheter till vinst här bara. Armlås, heel och
han ska få känna på mina sparkar här. I min mentala träning tror jag att jag ser mig själv som Jörgen Krut, och när jag känger jag lika hårt som Jörgen.
Stabilt.
Ja, där har ni det. Fin avrundning, Carl, supertack.
Yes.
Tack.
Och så får vi ta tillbaka dig när du har börjat radda upp segrarna där borta i Bellator. Tack för den här gången, gott folk. Glöm inte att dela podden på era sociala medier.
Yes.
Tack så mycket.
Ciao.
Hej då.